Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är en måndag i Stockholm som det inte kommer skrivas böcker om, kanske. Men sådana måndagar kan man fylla med umgänge med dig, där du sitter i en, med en mick. Gissa Nyhetsmorgon framför dig utan ljud. Det behöver vi inte alltid fastna i om det inte visas någonting på Nyhetsmorgon utan ljud.
Ja, det finns en grej, för det är så, det rullar. Jag skulle också vilja säga att när man pratar om det här, det kommer inte skrivas böcker om den här dagen, för att den är bara en vanlig regnig dimmig dag. Det går ju fort. Nu har jag verkligen, det måste jag säga, att när jag landade in i Stockholm igår eller någonting, så var det ganska, man tänkte såhär, jävlar, nu blev det mörkt så där fort. Det är någonstans, det är skoningslöst verkligen på de här breddgraderna när det går från sommar till vinter, eller inte till vinter, men till mörker. Ja, men det är fan nästan omöjligt att inte påverkas av det, känner jag ändå. Man, det är svårt, det är nu man måste plocka fram pillerburken och fylla på med någonting som gör en lite gladare. Men apropå de här dagarna som inte kommer skrivas böcker om, jag skulle också kanske vilja läsa en bok som är en hel vanlig dag i Sverige som det inte borde skrivas en bok om. Och så är det bara skildrar den totala tristessen.
Det har ju kommit ut ganska mycket böcker på sistone. Peter Englund har skrivit någon bok om ett kritiskt skede under andra världskriget. November 42 så följer han liksom 18 livsöden över liksom El Alamein i Egypten, och det är liksom i Japan.
Det är han, Sveriges researchkung.
Ja, men han slarvar fan inte med research. Men så har det getts ut, vet, så här, det här året 1914 eller vad det är, 1934. Det getts ut sådana här viktiga ögonblick i historien skildrat genom många livsöden. Men den mest bleka average-dagen i Sveriges historia skulle man verkligen också kunna... Fan, det är inte dumt.
Jag alltså. Så här, onsdag den 13 september 2023. Och så tänker man när man ser det, så, vilken bra titel. Någonting måste ha hänt. Så är det så här, första raden, den här dagen kommer verkligen ingenting hända. Alltså osäljig start, men på något sätt lyckas man då att stilt igen. Man lyckas på något sätt göra den relevant.
Jag tror att det finns en bok som skrev på 1500-talet som heter Tristram Shandy eller något sånt där. Det är en engelsk
känner till,
bok.
Känner till det.
Ja, men den filmatiserades sen, och det är så här, den här boken går inte att filmatiseras för att den är för komplex. Och att den, liksom, den är så omtyckt och omhuldad för att den så tidigt var så skruvad. Och jag tror att premissen för den här boken, som är typ 600 sidor lång, är att det handlar om Tristram Shandy är en människa, och hans liv ska den här boken handla om. Och boken börjar den dagen han föds, men så händer det så mycket i huset där han föds, så under de här 600 sidorna så kommer man inte längre än den dagen när han föds. Och det, att någon kommer på den tanken på 1500-talet, det gör mig ödmjuk på något märkligt sätt. Man underskattar människorna som leder,
ja,
på den.
Ja, men jag skulle säga det exakt, att man säger ju alltid det där, att redan då, ungefär som att intelligensen var lägre hos människor på 1500-talet. Jag vet inte om det... Fan, det var inte så att liksom människan som idé att hjärnorna var sämre på den tiden. Det kan inte vara så. Nej. Det måste väl, jag vet inte, möjligtvis var ju världen mindre, intrycken färre, så det kanske var svårare att hitta på grejer. Men det, jag skulle också, apropå böcker, i och med att man ibland blir man ju irriterad när folk beskriver saker och ting som banbrytande. Mm. Och så sitter man och har själv sagt att det där är banbrytande. Sen, och det kan ju då vara banbrytande när det handlar om Elon Musks nya produkt är banbrytande. Ja, men det fattar man, för ingenting av det Elon Musk då gör gjordes ju på 1500-talet. Nej. Men det gjordes ju liknande grejer, så att säga. Men man skulle, jag tänker så här, en bok där man liksom slutar sig att det här är banbrytande och så vidare. Det där är inte banbrytande. Så gå igenom långsamt, just för att det skulle, alltså,
ja, men
för att
du slänger ur dig bokidéer idag på löpande band. Jag är inte säker på att förlagen kommer
att
alla
jag vet, men det tror jag bara är för att jag ibland blir irriterad om jag ser så här: åh, Harry Styles, otroligt, nu tar han modet in i en ny värld. Va? Det där har ju liksom, du vet så här, vad heter han? Sammy Davis Jr. var ju mer banbrytande när han klädde sig och så vidare. Men
vi, vi återkommer väl ständigt till i den här podden hur historielös samtiden är.
Ja, men det har jag.
Man lever i ett oh my god-samhälle där saker och ting antingen ska vara 5+ och helt sjukt. Och säger man inte det så är det ingen som lyssnar. Men det, och så har folk sagt i alla tider om gamla tider också. Så att det är inget nytt. Även där får man inte bli historielös.
Jag tänkte här om dagen så såg jag att det är någon. Och det blir jag glad över, för att vi brukar ibland prata om, eller vi har flera gånger, alltså, Dramaten, att det alltid bara är när det, nu kommer höstens premiärer och så är det liksom uppdaterade versioner av den liksom inbillade sjuka eller vad det nu är. Så står det 55 belåtna skådespelare och regissörer. Ja, men
det lustiga är, jag var på en fest i helgen, vi kan prata möjligtvis lite mer om sen, där jag då hamnade,
jag vet att du var det,
Maria Göransson som vi bordet då, som är ju då en väldigt, väldigt omhuldad också då.
Det var alltså Maria Bonnevis 50-årsfest.
Ja, det var det verkligen. Och då Maria Göransson är, och hon satt bredvid Stina Ekblad, vars namn jag har svårt att minnas.
Vet du vad hon är? Marie Göransson?
Hon är en grand dame, eller vad säger man? Nej.
Ja, grand old lady. Ja. Själva definitionen av en grand old lady. Det är väl som, vad heter hon? Betts? Nej, du vet, hon skådespelerskan i USA som blev 95.
Betty Davis.
Men eller hur? Hon är lite den. Var det inte Betty Davis? Hon heter något annat, väl? Hon som är med Golden Girls. Hon heter inte Betty Davis. Du vet, hon
Betty White,
komiker.
Nej.
Jo, exakt, hon. Hon var väl också grand. Och sen började Helene Mirren börja väl. Hon är väl att nosa på grand old lady.
Kanske. Men det var ju då, jag försöker ju då alltid i de där sammanhangen att liksom smälta in och liksom visa att jag också kan någonting. Även om jag liksom inte bryr mig mycket om Dramaten, så har sett en handfull pjäser, kanske 5 pjäser.
Vad försöker du väl bevisa det? Du ska inte behöva bevisa
det. Nej, men man vill ju bara säga, okej, där sitter hon. Och jag hade pratat med någon annan dramatregissör innan som liksom inte visste någonting om. Men jag var där med Alex Schulman. Han gillar att vrida om kniven. Säg ett program den här mannen har gjort. Du vet, så att,
men jag skulle ju säga, men hur många frågar det dig? Fanns det något intresse för dig som
Nej, inte så jättemycket. Nej, men jag finner mig det. Men jag vill ändå alltid, och det känner du igen dig också. Här sitter jag plötsligt bredvid Stina Ekblad och Marie Göransson. Jag vill visa att jag har huvudet på skaft. Det är någon gammal liksom, så här, något hävdelsebehov bara. Så jag försökte då driva den här tesen förvirrat under ett samtal att det finns för mycket klassiker som återupplivas. Och hon bara, men har du läst King Lear? Har du läst King Lear? Och det är klart jag inte har läst King Lear. Det är klart jag inte vill se King Lear. Men då blir jag ju svarslös direkt. Så att jag...
Men du borde bara säga, vilka jävla idioter läser King Lear?
Nej, men vet du vad? Nej, för då gör jag...
Har du läst Last Train to Memphis?
Av Peter Guralnick. Som en bok av Elvis, nej. Men grejen är så här, jag blir ju liksom one of the bad guys på något sätt om jag sitter och vräker ur mig generaliteter som jag sen inte kan backa upp. Om jag säger så här, det borde inte göras fler King Lear nu, det borde göras nya pjäser, och hon säger, har du läst King Lear? Ja, då är jag ju, då är
ja, men det kan du backa upp. Vadå? Det är inte det jag säger. Fattar du inte, Marie, vad jag säger? Fattar inte du, Stina, vad jag säger? Jag menar att det känns fattigt, även om King Lear är då... Du säger, varför ska jag läsa den för? Det är det som är hela problemet, skulle du säga. Jag vill inte läsa fler uppdaterade grejer.
Hon tvålar till mig när jag tar heder och ära av någonting som jag bevisligen inte har konsumerat överhuvudtaget. Därför har jag inte mandat att uttala mig om det på det här svepande sättet.
Men du har det, för du har det. Du uttalar inte om innehållet. Det är ju konceptet av att nu ska vi alltid uppdatera. När de står det då, 35 är de kanske till och med. Belåtna skådespelare och regissörer, producenter som alla tänker. tänker nästan, vi har ett av de viktigaste jobben i världen. Men det kan de... Om teatern, ja, men, men det är ändå intressant. Om teatern demonteras så förloras så mycket, du vet, istället. Och det skulle du också kunna ha sagt. Det var ju ungefär den här historien vi berättat 1000 gånger, men Andres Locco och var på plats då tillsammans med Killinggänget i New York när vi spelade in den här som heter
Söndagsparty.
Och då var även Stefan Brandt där, som var en läkare som dök upp genom åren i Boston Tea Party. Excentriker, väldigt rolig på många sätt. Hudlös, lätt provocerad också naturligtvis. Och det var någonting, han var väldigt full när vi satt och käkade på ett hotell i New York efter, då, efter sändningen. Och jag vet inte vad det var de började bråka om, men det var någonting Andres Locco och... Eller så här, Stefan var väl upprörd medan Locco satt där och var kylig och försiktig. Ja. Och då sa, det var någon ordväxling jag inte såg riktigt, men det jag förstod att Locco sa efter ett tag var ju, behövs läkare överhuvudtaget.
Ja, han sa väl någonting i stil med, ja, han sa väl så här, rockkritiker är viktigare än läkare. Någonting så, bara för att det är en medveten löjlig provokation såklart, och en kul sägning. Men jag tror inte Stefan Brandt var, eller är kapabel att ta in det lagret av liksom ironi. Som väl Locco har gjort sitt adelsmärke.
Men det är ju samhällsbärande ändå. Han hade ju kunnat garva åt Locco, men just så där belåtna skådespelare. Det finns inget samhällsbärande i det här, och med tanke på det så är de väldigt.
Nej, men jag
belåtna.
Vet du vad Filip? Det hade ju varit lättare om jag hade varit läkare som hade sagt detta till Marie Göransson och Stina Ekblad. Men jag sitter ju där som en liksom kanal 5-pajas som försöker liksom ta heder och ära av Dramaten.
Ja, men vadå? Du säger inte att ditt, är viktigt. Men och det som är speciellt med det här, det vi också sagt, är väl att det är liksom staten som kräver att man gör x antal klassiker. Då borde man kanske också diskutera, vad är en klassiker?
Ja, okay,
alltså att man, jo, men det kanske mer moderna saker skulle då kunna vara.
Men det har varit så mycket, det har varit så mycket diskussioner om kultur och staten och hon i Norrköping och sånt. Jag är lite mätt på det.
Jo, men jag vill bara säga att när du sitter där, jag trivs inte riktigt när jag tänker på att du sitter där och gör dig själv liten, för du tror att du inte kan uttala dig om något bara för att du inte har läst King Lear. Det är inte det du, det är inte det du vill åt.
Men det är någon, vet du vad jag också känner? Tänk om King Lear är bra. Hon säger, men den är ju fantastisk.
Jo, men vad betyder det? Det behöver kanske ändå inte ska göras igen. Det är det jag menar. Det är det du reagerar på.
Jag vet också. Jag har ju inte koncentrationssvårigheter. Jag pratar med många människor den här veckan om olika diagnoser och folk som får det och folk som, du vet, vi har pratat om det också. Om det är någon diagnos jag har så är det inte ADHD. Jag har liksom lätt för, när jag bestämmer för saker, att genomföra det. Men King Lear och sånt, ofta när jag är i New York så går jag in i bokaffärer och köper pjäser i bokform. Jag tänker, nu ska jag vara kulturell, för jag är i New York. Ja, men det är, det finns en pjäsförfattare som heter Tom Stoppard, som har då skrivit, jag tror han manuset till Shakespeare in Love. Han även skrivit filmmanus. Han är unbreakad som pjäsförfattare i England. Han gett ut, alla hans pjäser finns i bokform. Och då finns det någon som heter, någon, det handlar om I väntan på Godot-karaktärerna på något sätt. Och det här är en rip-off på det, eller en svarspjäs på det, eller vad det nu heter. Eller om det nu är någon, det är någon slags jävla Gregorius-liknande svar på någon annan pjäs. Det är ett mästerverk, säger alla. Jag köper den, den är kanske 80 sidor lång. Jag kommer inte förbi sidan 4. Det går inte. Det är liksom, det är, så King Lear skulle jag inte komma 10 sidor i. Det är också, men det är kanske det jag känner, liksom en brist i mig själv som gör att jag inte kan ta striden med Marie Göransson om King Lear. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se.
Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Jag vill bara säga det du pratar om med ADHD och att man då att du även kan uppleva någonting, kanske du kan förstå vad det är att möjligen att leva med något sånt. Men det var ganska roligt.
Nej, men jag såg också om Lasermannen då som ligger på SVT Play nu, som jag tycker är roligt att SVT har gjort ett litet meme av att jag på Insta skrev att det är den bästa TV-serien som någonsin har gjorts. Så jag såg om den och tänkte, jag undrar om jag verkligen tycker det. Och då det är lite långsam start och det är lite trögt och så där, men det är
den bästa TV-serien som har gjorts
i Sverige. Jag undrar om det inte är det ändå. Hoyte van Hoytemans foto, Marcimans regi, David Dench huvudrollen. Det är otroligt. Men vid ett tillfälle så...
Du gillar att säga ordet Hoyte van Hoytema. Alltid ska dras in där.
Jo, det är sant.
Du gillar att säga det.
Hade inte han hetat Hoyte van Hoytema, även om han är hur prisad att jobba med Nolan som helst.
Om han heter Janne Andersson så hade han inte...
Janne Andersson har plåtar. Nej, men du har helt rätt i det. Det är din bästa, mest klarsynta spaning på länge.
Ja, okay.
Jag hade inte nämnt hans namn så ofta om han inte hade hetat Hoyte van Hoytema. Om man mår bra när man säger Hoyte van Hoytema. Men då finns det en sekvens när Jonna Ausonius och Lasermannen pluggar på KTH och han liksom, det går inget bra och han hamnar på psyket där han har med sig kemiböckerna som är då liksom 800 sidor tjocka och han sitter och bläddrar i den, men som då psykiatriken säger i sin lilla diktafon, han läser samma sida om och om igen under flera veckors tid. Han kommer liksom ingenstans. Så känner jag mig när jag läser då Tom Stoppard-pjäser eller om jag skulle läsa King Lear.
Om du bara förstod det för mig när jag tar med mig böcker på semester, det är liksom brutalt, fy fan, vad sorglig är då. Men så här, i veckan så hade jag då, skulle jag träffa en ny terapeut. Så du kan skratta åt det. Men, jag har ju varit med psykiatriker och så här, för min del. Och de är mer inne på att liksom göra en medicinsk bedömning av en. Så jag har inte gått plus terapeuter på ett tag. Men jag har känt mig lite så skakig den senaste tiden. Kanske har du märkt det lite grann också. Att jag är lite,
ja, det har jag verkligen.
Ja, men det liksom, livet är inte riktigt lika kul just nu som det var för kanske 3 månader sedan. Och det är inte bara att det ska reduceras. Nu är sommaren är klar och så vidare. Utan det är alla möjliga faktorer i ens liv som gör att man ibland, ja, man dippar lite grann. Du är duktig naturligtvis på att få bort den där dippen, eller åtminstone inte prata om den. Men så jag åker då till Santa Monica och ska träffa den här terapeuten som är någon, jag inte fan vet jag.
Det är den där sortens meningar som sådana som Jonathan Unge och Ola Söder, de gillar att bryta ut för att ringa in dig. Citat: jag åkte då till Santa Monica för att träffa min nya terapeut.
Vet du vad?
Det är ditt liv och det är sanningen.
Jag bryr mig inte om vad Jonathan Unge och Ola Söder de säger längre.
Nej, men jag säger bara, du förstår att när du ser dig själv utifrån att men det låter som en slags existens som är lite Curb Your Enthusiasmsk, så att säga.
Alltså här. Men då åker jag dit, i stressigt som fan, trafik. Jag har fått den här personen rekommenderad för mig. Och så anlände jag och går in, du vet, han bor liksom, han bor inte alls flashigt eller någonting. Man går in i en lägenhetsbyggnad, sen har han då något litet kontor, egentligen nästan någon slags skjulliknande, ett lyxskjul kan man säga att det vi sitter i då.
Ett lyxskjul i Santa Monica. Ja.
Jo, men du vet, det är väl ungefär som sån där, det finns inte något där lyxigare camping också, du vet. Men det är liksom lite så. Jo, men
glamping.
Ja, precis. Och, eller hur man kan ha en lyxigare Burning Man upplevelse, man kan ha sommelier med sig och så vidare.
Det är ett glammigt skjul, skulle vara ett glul. Det är inte den bästa förkortningen jag kommer på i mitt liv, men det är ett glul.
Ja, så kommer jag in där, så sitter han där i så här foträta skor. laboratoriet, vet du, sketch, vet du, man går bra i. Han är i sex.
Ja, jag vet precis. Ja,
sitter där i...
Ja, men jag ser, du vet, det är en väldigt vanlig manstyp i Kalifornien. De har liksom offrat estetiken. De skiter i att sneakerserna ser ut som skit. De vill bara liksom ha det Larry David-aktigt, så liksom gå bekvämt.
De har alltid minst en liter vatten på armlängds avstånd då. Sodium free och så vidare.
Det är som när Howard Stern liksom intervjuades av Jerry Seinfeld i det här Comedians in Cars Getting Coffee, och det går liksom ut på att man ska dricka kaffe med Jerry Seinfeld, men Howard Stern är så liksom gammal och neurotisk och hypokondrisk att hans dryck istället för kaffe, han tror kaffe är farligt för honom, så han dricker då liksom upphettat vatten utan ens honung, socker, te, mjölk, ingenting, utan bara varmt vatten. Där blir han så unlikable en människa
men
kan bli.
Då så kommer jag dit och det finns ett lugn i honom att jag, han får, jag vet att det inte handlar om, jag är inte så dum så jag tänker så här, överläge och underläge, vissa tror ju att man kommer dit och ska någonstans ge sig in i att det ska bli någon,
en debatt,
ja, och en fight, och att det handlar om, du vet, så vissa män framförallt säger, jag lyckades bryta ner terapeuter och så vidare, att, men människor tror att liksom, att en terapeut investerar massa känslor i en, det gör, ja,
jag vet vem du pratar om, det är en gemensam vän till oss. Så vi behöver tänka ut honom med namn. Folk vet inte vem man är ändå. Men han sa ju verkligen till oss för kanske 10, 12, 13 år sedan att han satt en stolthet i och liksom tindrade med ögonen när han över en lunch då sa att han lyckades bryta ner terapeuten. Och vi hade ju inga följdfrågor. Man kan ju verkligen fråga sig om terapeuten i samma ögonblick kände sig nedbruten. Det tror man ju inte. Terapeuten satt ju bara med nästa liksom kund eller klient eller patient och mådde hur bra som helst. Men det är verkligen en typ också att man tycker att mission accomplished. Den där terapeuten är nedbruten nu.
Det är så dumt. Han sitter där ytterst dumt för att tjäna pengar. Han lägger det där bakom sig. Sen kan det väl vara så här. Man undrar ibland. Det måste ju vara en gång per år är det ju säkert någon som säger någonting som påverkar terapeuten. Mm. Alltså, jag kan inte lägga tid på att du har precis de skorna som jag trodde att du skulle ha. Jag kan inte lägga tid på den när han slår på och drar igång.
Men det är kul, om du kommer in i hans glul, som jag inte ska kalla det för många gånger, typ, så kul är det inte. Men om det första du säger att du kroknar, nu skiter vi i det här. Vadå, vad är det för fel? Att måste du ha såna där jävla skor? Måste du dricka sodiumfritt vatten? Du är för mycket parodi. Vi skiter i det här och så bara sticker du.
Men det finns en speciell, och det kan man tycka då när man inte lever i LA och så vidare, att det är ointressant. Men du vet precis de där utöver skorna. Det är en typ av män som också, du vet, det är lite, de är akademiker. Många av dem är, tror jag också, så här misslyckade manusförfattare. Och så tänker de, jag kanske ska bli terapeut istället. Och så kör de en Volvo och så vidare. Mm. Och så är de så här, du vet, pratar de långsamt, och när jag kommer in där och är lite uppstressad för att mycket att göra, så ser man redan att han liksom tänker i sitt huvud, redan här ser jag vad som är fel. Du vet, en känsla av, jag blir irriterad bara jag kliver in där när jag då ska sätta mig i glul.
Nej, men du får en blick, alltså jag fick en liknande blick på denna då väldigt roliga Maria Bonnevies 50-årsfest när jag då har varit där länge, druckit mycket, kämpat med King Lear och Marie Göransson, och det bryts bord och det är dags för dansgolv, och då är man okej, nu ska jag liksom, vilka är det med på den här festen? Det var ju massa norska skådespelare.
Gör du upp Marie Göransson då?
Nej, för i helvete, bjud upp. Det var märkligt. För det var ju väldigt mycket så här liksom partymusik, får man väl säga. Det var mycket så här exit,
gjort en Rubiales. Pussat henne på munnen.
Ja, det, men ja, hon känns liksom en generation som kanske inte hade gjort något nummer av det. Vad vet jag, jag ska inte utgå från det. Men då rör jag mig mot dansgolvet och baren, nu ska jag liksom trycka i mig liksom lite.
Det här gör Fredrik Wikingsson en Rubiales. Folk hade ändå garvat på ett annat sätt. Det betyder inte att det är okej, men det hade varit någonting i det. Att de mangrant ställer upp då alla skådespelare på den här festen och säger, vi blev alla illamående när Fredrik Wikingsson gjorde en Rubiales.
Ja, men på samma sätt då som du möter en blick hos en terapeut i det här glulet, så går jag då mot baren och är liksom, ja, men jag är inte såhär, visst, revanschugen efter Marie Göransson debaclet.
Du är ganska nykter, för har jag förstått, och vi har pratat om
vet
det
vad, jag är inte så nykter, utan jag är väl mer såhär, jag är på uppgång och känner mig liksom fylld av livskraften då och känns.
Men sen kroknar du tidigt, du gick väl före 12, före middag.
Ja, men jag ska ju komma till en delförklaring till varför sen, men, eller nu då, men jag är på väg mot baren och har liksom fart i steget och känner mig levande och liksom, nu ska jag hitta människor som förstår mig, som jag har gemensam yta med. Det måste finnas massor på den här festen, det är mycket människor. Jag har liksom knappt pratat med Skavlanen. Det kan bli kul.
Det är en bra gästlista.
Ja, det var jävligt kul att göra. Men det var så plötsligt då.
Fan, du umgås verkligen med mycket kändisar. Ja, men, du gör verkligen det.
Fan vad löjlig du är. Men så här.
Nej, du gör det. Punkt.
Men så här då.
Det blir kul.
Jag rör mig mot baren och ser plötsligt då Lars Winnerbäck. Och så tänker jag, men just det, för i helvete, hans fru är ju med i Exit. Exit-skådisar överallt på den här festen. Det är klart att han är här.
Därför att Maria Bonnevier, vi är norska ju.
Ja, ja, verkligen, ja, ja, och verkligen. Hon har ju gästspelat i Exit och alltihopa. Hon känner liksom hela branschen där förstås. Och jag ser honom och jag liksom får en sån jävla adrenalinkick och liksom, du vet, en sån här känsla av nu jävlar går den här festen in i nästa växel.
Är det lite så här, han åtminstone är samma skrot och kon,
ja,
som
men
jag.
Nu är det inte King Lear längre, nu är det Bob Dylan och Bruce Springsteen.
Honom kan jag göra en Rubiales på.
Nej, det behöver, nej, det är, ja, men det är för långsamt. Men här kan det liksom gemensamma plattformar.
Fan, kan inte släppa bilden för att du gör en Rubiales.
Nej, jag märker det. Och sen, ja, det är kul. Sen ska jag inte läsa in för mycket där, men jag får en sån, du vet, när, du känner ju också mig
så att man passar det nu. Du vet att du inte ska prata om honom i podden.
Nej, men det här är ju inte on him. Det här är verkligen bara ligger bara hos mig.
Han blir irriterad. Han är redan irriterad nu om det här är något honom.
Fan, men så här, det som händer, det är ingen stor sak.
Han vill inte, vet du vad? Han vill inte att folk ska veta att han var på festen.
Nej, men han kan stå för saker. Han är en vuxen människa, för fan. Jag går mot honom och jag får, du vet, allt det här sker ju, du måste se det som att det är en och en halv sekund som måste liksom slowmas ner till någon slags liksom Matrix bullet time där liksom där tiden känns längre som för en fluga typ. Så jag går mot honom och liksom på nolltid accelererar festen upp i 190. Jag liksom känner hur hela jag blir lättare från marken och blir så lycklig när jag ser honom. Men precis samtidigt så ser han ju mig, och som jag upplever det då, så är det någonting liksom skrämt som kommer över hans ansikte, ungefär som att åh helvete, det här är, ja, det är klart han, du vet, det är en motsatt reaktion. Återigen, jag kan läsa in det här för att jag är liksom osäker, men allt, du vet, jag känner mig så fruktansvärt.
Ja, men du är ju andra sidan av spektrat. Om man tittar på den här terapeuten jag ska återkomma till, som står i ett par foträta skor och är lugn och, ja, behaglig i vissa, ja, ögon. Så jag förstår Winnerbäck till 100%.
Ja, men du vet, han ser ut som att det är en getingsvärm på väg mot honom.
Fan, man ser att du är på väg att älga fram. Det är som att du inte känner av hans personlighet.
Nej, men jag blir så lycklig kanske för King Lear liksom, ja, rekyl.
Men gick du fram till honom då?
Nej, det som händer är liksom att hela min ansats av nu är det jag och Winnerbäck, nu blir det kul, så blir jag så liksom blixt nedbruten på liksom 0,8 sekunder av hans skrämda lite så här skygga blick och en utstrålning av helvete, det är klart han är här. Vad jobbigt. Ja, återigen, det här är ju så jag läser in i det. Så att jag låtsas att jag egentligen är på väg förbi honom till någon som står längre bort, så jag bara, ja men tja, och sen, du vet, och sen rusar jag bara vidare, så jag säger liksom inte ett ord.
Men varför kan du inte under promenaden för dig själv, har du inte kapacitet att tänka, vänta, nu kanske jag ska vara lite mer foträt skors terapeut från LA här.
Nej.
Kan du inte, alltså, måste du se ut på det där sättet?
Det går ju på 0,8 sekund. Jag kan inte styra över mina impulser. Jag blir liksom...
Men det, när man har den där attityden, så är det också ungefär som att du kommunicerar då på håll med honom att så här, här kommer jag, det borde du bli, ja, glad.
Plus att här kommer jag och liksom annekterar dig. Jag är Rubiales. Nu är du min. Nu är du min, din jävel. Och han liksom bara, det vill jag inte vara kanske. Återigen, jag läser in det här. Men det är liksom något, det är så jävla... Jag känner, och efter det, du stormar förbi honom. Och så känner jag, men fan, jag har ingenting. Jag känner mig liksom helt... Utan anledning känner jag mig liksom helt tillplattad. Det kanske var Marie Göransson effekt också. Jag var liksom helt kroknad efter det.
Sa du hej då till Marie Göransson?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det skiter väl hon i, ja,
men,
om någon.
Men jag vill liksom inte börja, jag vill inte börja bli orolig när du går på de här festerna. Det känns liksom som att så här, du gör det ju liten, plus att du då inte kan skifta personlighet från situation till situation.
Men så här, det här är inte värt att göra ett stort nummer av.
Sen vet du vad du är? Du är som en så här, ibland säger man att så här, Kjell Bergqvist har bara ett läge som skådis. Jag vet inte om det stämmer. Men du har liksom bara ett läge som festgäst.
Ja, men förutom efter då Winnerbäck 0,8 sekunders mötet, så blir jag ju mycket, mycket mer nedtonad och nästan till min fru kommer fram, vad är det med dig? Vad har hänt? Jag står vid baren och hänger liksom helt förkrossad. Men alltså, jag vet ju ett stort nummer, jag kommer bara att tänka på det nu när jag liksom Winnerbäcks liksom dare in headlights blick.
Om du ställer dig vid baren, du väcker alltså inget intresse, det är inte så att någon annan älgar fram till dig.
Ja, men det var ju mycket normen där, folk vet, nej.
Vad är den här Arne Anka, var inte den sån karaktär som bara satt vid någon bardisk och var sorglig, eller?
Deppade, ja. Jo, det var det verkligen, ja.
Du är någon slags Arne Anka, du kroknar, du kommer in med energi och så bara, jag ska inte säga någonting, jag vet inte, det är någonstans, herregud, Winnerbäck borde ju tycka om om det, med tanke på att du är en av hans. Nu behöver inte han så jättemycket så här. Fredrik Wikingsson tycker om min skiva.
Återigen, en sista gång. On me. Han menar säkert ingenting.
Nej, men ge upp Winnerbäck nu. Håll inte på som du gjorde vid något av skivsläppen. Ligg på honom och skriv att du drömmer om att sitta i hans turnébuss. Lägg ner det där lite grann.
Tillbaka till glulet.
Ja. Men du också, vet du vad du är? Vet du vad du är lite nu där? Du är ändå söt när du har den där på något sätt. När du har den där personligheten på en fest. Men, nu är vi tillbaka i Santa Monica. Jag kommer, och du kan ändå förstå känslan även om du inte går i terapi. Att bara för att jag är stressad så är det nästan att han skakar på huvudet även om man inte gör det.
Ja, men det är det jag menar. Det går någonstans en rät blick från festen med Lars Winnerbäck till liksom terapeuten i Santa Monica. I en, liksom, en utmattning bara av att han ser dig och din liksom högoktaniga
vatten person. I någon jävla karaff. Man frågar om jag har vatten. Man vill bara säga, har du en bärs eller? Ja. Det är så sjukt att det finns inga terapeuter som säger så här. Här är mitt barskåp. Vad vill du ha? Vill du ha en liksom, tequila on the rocks? Ja. Det är alltid vatten. Så sitter man där. Ja. Ja, sitter jag. Så kommer jag in där och han har, det är något sådant lugn över honom. Och han ska då prata. Du vet, han går in.
Utstuderat, givetvis. Jag menar, säg den terapeuten som ger ett forcerat intryck. Om en terapeut skulle vara lika forcerad som jag är när jag liksom stormar fram mot Lars Winnerbäck, då skulle den terapeuten inte ha en enda patient till Los Angeles.
Nej, men han säger det, för jag frågar ganska snabbt. Jag skulle vilja ha en terapeut, sa jag. Jag refererade även till dig. Jag sa, jag och min kompis pratade någon gång om att det borde. Alltså, det hade varit bättre om terapeuter kanske började med att gjorde sig själva lite mindre också. Så jag är bakis idag. Eller jag har haft ett jävla helvetes liv överlag. Jag har liksom svikit folk.
Men skild tre gånger,
ja. Jag har svikit folk till höger och vänster. Jag är inte en speciell. Någon terapeut som säger, jag är faktiskt inte någon speciellt bra människa. Om man hade gillat det. Så försökte jag skämta om det. Då typiskt att man ska sitta där och försöka vara lustig när man kommer in där. Ja. Men, och sen så pratar jag då väldigt mycket. Och det, jag ger honom liksom inte chansen att introducera sig själv riktigt. Utan jag gör som du har.
Så om han är skild tre gånger och du har svikit människor till höger och vänster, så har han inte riktigt chansen att säga det.
Men jag är väl lite som, jag har ju drag av dig också ibland. Mm. Och framförallt tror jag här, för här är väl jag lite nervös. Jag är inte bekväm med det här. Vad ska vi nu prata om? Mm. Ja. Och sen så då börjar jag prata väldigt mycket. Och då sitter han bara, I can't follow you. You're talking so fast. Så lutar han sig fram mot mig. Vilket provocerande som djävulen. Wait. Sen, have you tried breathing? Och du vet, redan där blir jag...
Fy fan. Ja, det där är ju liksom... Du har berättat tidigare om när du gick fram och snackade med... Eller Dan Ekborg kom fram till dig på krogen och sa, paus, för han tyckte du var babblig och tjatig och att du kanske är en sån person. Jag har ju åtskilliga gånger också just fått höra, när man är upp i varv, man berättar något kul och så är det någon som säger bara så här, vet du vad, andas, det sägs ofta på göteborgska, påfallande ofta, men det tar tillbaka en, när man är barn, står och berättar någonting och så är det någon vuxen som säger till en, nu förstår du, vet så här, som tar bort ens entusiasm liksom, när de liksom dödar ens berättarglädje med andas.
Visst är det ett övertramp?
Det är inte Rubiales nivå, men det är ju
visst är det ett övertramp? Det är ett övertramp från hans sida, tycker jag, att säga sådär. Och så sa han så här, let's just take a moment and enjoy the silence. Men så det är en byggarbetsplats utanför. Jag orkar inte säga det, så det är en massa jävla ljud ändå där. Så sitter han där. Och då blir jag liksom så provocerad, så jag säger, frågan, du säger han, have you tried yoga or meditation?
Nej, säger han det i detta?
Ja, han säger det, ja. Och då säger jag bara, are you gonna suggest that I should buy some scented candles as well? Säger jag till honom. Du vet, för ja, men så börjar jag. Och så fortsätter jag prata, så säger han, Whoa. ADHD. Talking. Never let anyone else talk. Så jävla provocerande.
Så terapeuten anklagar dig för att du pratar för mycket om dig själv. Som du är där för att göra.
Ja, men framförallt, jag menar att jag pratade utan att andas. Så att han tyckte det var då ett tecken på ADHD. Mm-hmm. Och du vet, jag kokar ju där.
Ja.
Och så fortsätter han. Och så säger han så här, but this is also, at the same time, is great. Because I can decipher you. I see who you are already.
Men vet du vad? Jag vet vad jag ändå har tänkt på. Jag kommer ihåg, när du och jag har de här stunderna när vi sitter och pratar med varandra, så är jag ju kraftfull nog i vår vänskap, så att säga. Och du känner mig tillräckligt väl. För att om jag försöker bryta in, då tystnar du påfallande ofta och lyssnar på vad jag har att säga. För du tänker, ja, men det kan komma någonting som kan ge mig någonting här.
Som nu.
Ja, men det är faktiskt sant. Men det är inte alla som har den förmågan. Om de försöker avbryta dig så är det inte säkert att de lyssnar, utan du maler ändå på. Det säger jag inte på något negativt sätt. Jag är också en malare. Nej. Och jag tänkte på det när vi blev...
Ja, det är ett bra drag.
Vi blev intervjuade av Folke Rydén för kanske ett år sedan. Det var inför amerikanska valet, tror jag. Han skulle göra humor och politik. Och så gjorde
det var en... alltså inte ett år sedan.
Nej, det var mer än ett år. Det var kanske ett känns som ett år. Det kanske var två år sedan då. Det var inför amerikanska valet. På vilket sätt påverkar humor och satir det amerikanska politiska klimatet med The Daily Show och bla 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 Trump-imitationen. Och du och jag skulle då mellan två Alla mot alla inspelningar dyka upp i någon annan studio i filmhuset där Folke Rydén satt med en kamera och gjorde sig redo att ställa frågor. Han ställde en fråga och så svarade du på den frågan i, jag överdriver inte, i 25 minuter, för du hade så mycket att säga om det. Och du svarade på alla hans frågor i ett enda svep. Och jag minns att jag tänkte att det här, nu är jag med om någonting som liksom, jag, det här är kul. Jag ska se om folk vågar avbryta film, för det här är liksom inte klokt det som sker här nu. För han, det, jag har aldrig hört en människa prata lika länge om så många olika saker. Och jag känner ju dig, så jag förstår hur du hoppar mellan de här olika ämnena. Det makes sense hyfsat för mig, men för Folke måste det vara så här att han stirrar rakt in i vansinne. För han pallar ju inte avbryta. Han tänkte, ja, men han måste vara färdig snart.
Ja,
men det tog aldrig, ja, det var liksom helt unikt det som skedde.
Tveklöst. Man vet ju inte snacket efteråt. Men det hade varit intressant att få höra vad folk sa. Där kom han in.
När Folke säger till fotografen, det är så här, den där man, vad går han på? Eller så här, har han provat att andas? Men jag menar, jag upplever ändå det som att det där hade du inte riktigt i det på samma sätt för 10 år sedan. Det kan handla om självförtroende. Det kan handla om liksom en utvecklad diagnos, vad vet jag. Men så, om Folke Rydén hade intervjuat dig 2010 så hade du inte svarat 25 minuter.
Jag har fattat nu, du ger mig ångest nu. Vi kan släppa det här nu, jag kan inte höra det här.
Nej.
Ja, okay. Men.
Nej, men, ja, men det är know thyself, det är bara självkännedom det handlar om.
Men då fortsätter han, du vet, så här, och han ska säga, just när han säger, att han säger så här, but you actually tell me a lot about who you are. Det är så jävla ungefär som att han sitter där och har lurat in mig i ett hörn. För så, eller så här, du vet, jag har använt mina tools för att...
ja, i hans värld är det ett tool att han har foträtta skor. Det är ett tool, ett verktyg alltså, att han har en karaff med vatten. För allt det här, menar han på, syftar till att dyrka upp dig. På samma sätt som vissa människor vill bryta ner terapeuter, så vill ju terapeuter alltid dyrka upp sina patienter.
Men varför måste de se ut så där? Man vill ju gå in och att terapeuten sitter med naken med piercad kuk, du vet. Så ja, hey, how are you man?
Ja, men Tommy Lee.
Ja, just det, kanske har piercad kuk. Men då säger han i alla fall då, att vad tycker du, är det här en bra session och så vidare. Och då säger han, nej, det uppfattar jag inte riktigt att det är. Och det var då han sa då, men vet du vad, det som du uppfattar som en dålig session kan vara en bra session, för jag lär mig så mycket av dig.
Det är det som är, men det, vet du vad, det är det som är liksom tarotkortgrejen eller astrologigrejen med terapeuter, om man så vill. Jag förstår att det kan hjälpa människor också, men hans absolut viktigaste syfte i det där mötet är ju faktiskt inte att hjälpa dig. Det är att vinnlägga sig om att du kommer tillbaka och blir en återkommande kund till honom. Så är det ju ändå. På samma sätt som den här terapeuten som hjälper Metallica i Som kan en monster och fakturerar 40 000 i månaden. Han vill ju aldrig att Metallica ska bli botade. Han vill ju bara att de ska vilja ha honom en månad till och göra sig oumbärlig för dem.
Ja, han sa ju ändå så här, vi har en dejt här, gillar du inte mig? Så ska du inte fortsätta. Men det är ju bullshit. Han säger ju det för att jag också ska uppfatta det som generöst och bra. Gud, vilken... Det där måste vara en bra terapeut. För han försöker ju lura mig där. Men så sitter vi där och det här fortsätter. Jag kokar. Så efter 30 minuter så säger jag, you have an unusually grandiose personality. Alltså en grandios personlighet. Jag säger
så du
till honom,
att han har det?
Ja, jag fick nog verkligen.
För en utomstående betraktare så känns han ju med sina nedtonade skor, sin lilla karaffvatten. Jo, han känns ju inte som en Gerard Depardieu-figur.
Nej, men grandios kan ju vara grandios. Han sitter där och tänker att han är så mycket bättre än mig.
Ja, han är
så
en subtilt grandios jävel. Ja.
Och då sa jag bara, det här kommer aldrig funka. Och så gick jag därifrån bara.
Oj!
Och tryckte, ja men det var inte dramatiskt, men så det här funkar inte. Och exakt det som du sa just, sa han sen. Han sa där, glöm inte att swisha mig. Eller så, den var så, sen satt jag, du vet, skakande i bilen där och drog över, du vet, 2200 kronor. Vad fan det var för det här. Gasar iväg, du vet, hemåt. Och sen blev jag stoppad av en polis när jag textar i bilen. Som då säger, vad gör du här? Ja, du vet. Ja, men det var bara någonting i den här veckan som kändes, det bara kändes så jävla... Jag vet att jag fick nog av det här. För jag gick in i det med öppna ögon.
Ja, men kan det också varit så att du gav dig in i det där liksom i liksom, det kändes akut för dig med ditt pissmående, och så kände du sen, hjälp mig nu, och liksom, inga jävla trösklar här nu, och ingen, alltså, för att du var, alltså, du kan ju bli, vad ska man säga då, det kan
jo,
ju också,
men, alltså,
men det är brist på tålamod kanske, att nu det måste gå, kännas bra snabbt här nu.
Ja, men också det där att han sa bla 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 ADHD, du vet, så det var ju något otrevligt, ja. I det jag tänkte, vad fan säger du till mig?
Men är inte det så att många terapeuters strategi, jag har aldrig varit hos någon, är väl att man ska göra sig lite ovän. Jag minns vår gemensamma vän Martin, kan vi bara kalla honom för, han hade svårt att binda sig och gick till någon terapeut och det var svårt med kvinnor, och så frågade terapeuten honom bara, ja, hur stor säng har du och din sambo hemma? Ja, det är 90 säng, sa Martin då. Ja, du ser. Du orkar inte ens investera i den här relationen tillräckligt för att köpa en stor säng. Du ser ju att du inte vill ha den.
Det är dåligt, många. Jag trodde nästan att den här historien skulle vara, ni har för stor säng, ni ligger för långt ifrån.
Nej, men det var verkligen så här. Den här terapeuten provocerade då genom att säga, du tror inte på den här relationen, i så fall har du fan köpt en större säng. Och Martin blev så provocerad av det.
Fan, terapeuter, på ett sätt hatar jag dem. Hatar det här. De är ju, de har grandiosa självbild.
Ja, men det har de nog.
De har ju, ja, det.
Det har de kanske.
Så här, för att också sitta där och ge råd om, att det är det jag menar. Det måste, för att jag ska kunna gå till en terapeut, måste ju den terapeuten ha liksom ett mörkt förflutet, känns det som. För att visa att du så här, ja, men det, ja, man måste ju vara också ganska grandios för att känna så här, jag har varit nere i helvetet och vänt, nu måste jag hjälpa andra. Mm. Jag vet inte.
Ja, men det, jag tänker så mycket på just nu, i den här tiden, hur mycket som går ut på att man får tips av hur man ska leva. Det har vi återkommer vi till ständigt, det här inspirationsföreläsarsamhället, och det är framgångsakademin och liksom Pärleros, och så här, lyssna på det här så får du ledtrådar i hur du ska ta dig framåt i livet. Jag tänkte faktiskt på det, i veckan läste jag en artikel i DN. Jag tror återigen, the man of the hour, André Walden då, som är vår vän och som har skrivit den här boken Jävla Karar, som är så hyllad, den, han skrev en krönika.
Så här är det, han är, jag älskar André, han är ju the man of the hour.
Ja, men självklart.
I mina kretsar, Leif och Billy är ju onekligen the man of the hour i andra kretsar. Eller,
så. Människor som sörjer att Let's Dance har satts på paus tycker ju inte att André Walden är man of the hour nödvändigtvis, utan det är liksom, det är något annat. Men han skrev då en krönika om liksom, hur mycket ska man säga åt sina barn att de kan bli allt här i livet, eller ska man ge dem realistiska
förväntningar? Ja, jag såg det faktiskt.
Ja, men apropå just det här med liksom att man vill ha vägledning, hur ska man få den och så vidare. Det finns en historia om en konstnär som heter Tracy Moffat, tror jag, som då har berättat en historia att när Tracy Moffat var barn så fick alla barn rita varsin teckning och sätta upp på väggen i korridoren. När lilla Tracy då, nu citerar jag Andres artiklar, missnöjd med sin egen teckning, strövade genom denna korridor, fick hon syn på en teckning som hon fann underbar. Och när hon tittade närmare på den underbara teckningen noterade hon att upphovsbarnet hade glömt att signera den. Då skrev hon dit sitt eget namn. Oj. När vinnaren i den här tävlingen sen skulle utses fastnade blickarna från skolans lärarkollegium på samma teckning, och snart stod rektorn på aulans scen och ropade upp ett namn som det stod skrivet på den vinnande teckningen. Tracy plöjde fram till scenen för att ta emot sitt pris, och det var i den stunden hon fick sitt livs riktning. Det var där hon blev konstnär. Och som fullvuxen och förverkligad generades hon inte av historien, för hon menade att det är viktigare att veta hur något märkvärdigt ska se ut än hur man skapar det. Det senare kan man lära sig längs vägen. Jag tänkte på det, går en rät linje från den historien till en annan historia jag hörde för ett tag sedan. När då en kille i USA, det här är liksom väldigt anekdotiskt, men han var ganska dålig i skolan, så var det dags att göra SATs.
Drog du den här historien för Maria?
Nej, det borde jag kanske ha gjort, men inte säkert hon hade orkat lyssna på den. Det var väldigt bröligt akustik där inne också. Men det var en kille som gjorde sin högskoleprovet motsvarigheten i USA. Det heter SATs, va? Och han gör det här och ja, det gick inte alls bra. Han tänkte, jag får väl liksom 7-800 eller någonting. Så får han tillbaka provet och det är liksom helt otroligt. Han har fått 1392. Det är liksom nästan max. Så han tänkte, helvete. Ja, det är helt otroligt. Det här baseras ju då collegeansökningar på. Han kommer in på ett fint college. Han får en skitbra karriär. Allting är frid och fröjd. Sen då 10 år senare får han ett brev hem där det står, jag vill bara meddela att för 10 år sedan gjorde du ett SAT-prov. Vi har gjort en genomlysning av den här årskullen nu och det visar sig att det var fel i rättningen. Så egentligen fick du och låt säga 20 andra, ungefär hälften så många rätta poäng som du trodde att du fick. Så egentligen fick du kanske bara 700-800, vilket han trodde när han gjorde provet. Men bara för att han trodde att han var en bra student och kom in på en bra skola där han kunde fortsätta i tron om att han var en bra student, på samma sätt som den här Tracy Moffat kunde intala sig själv att hon var en bra konstnär, fast hon verkligen verkligen inte var det, så kunde hon bli det. Och när man fylls av den där typen av historier, att liksom, jag tänker mycket på det när man har barn som precis börjar gymnasiet och sådär, hur mycket ska man säga till dem, hur mycket terapeut ska man bli i sitt eget liv så att säga, och försöka inspirera människor att leva på ett visst sätt. Jag tycker det är så jävla spännande i, kan man bli det bara för att man tror att man kan bli det?
Ja, men jag vet inte fan, jag säger inte, jag vet inte om jag har använt den där frasen, men det känns som bara, man ska inte, nu blir ju jag då en grandios terapeut nästan, men ibland känns det som att man ska inte prata så mycket med barn om, förutom det som precis händer. Nu sitter vi här i bilen och åker till skolan. Mm. Det händer, att någon, man misslyckas med det, men låta dem upptäcka världen själva. Jag tror ändå så här, man är mycket mer, man tror inte att man influerar barnen. Men man gör det för att man kan inte hålla sig för det. Man vill omedvetet ändå förmedla något. Sen kan man väl säga något när det handlar om värderingar. Då. De värderingar man har själva, vare sig andra tycker de är bra eller inte, så kan jag väl känna att att man kan säga något.
Apropå värderingar ska jag bara säga att jag kommer ihåg då när vi träffade skådespelaren Gary Busey i TV i High Chaparral för 20 år sedan. Och att vid något tillfälle så hade du svårt att lyssna även på honom, för han kunde ju sannoliken lägga ut texten med sin grandiosa personlighet. Och du satt väl och liksom tappade fokus och lät blicken vandra, och han tryckte upp dig mot en vägg och skrek då, Philip, I'm gonna teach you about values. För att han tyckte då att du var en dålig
lyssnare. Det var dagen efter när jag skulle komma tillbaka, var så orolig, men han hade nästan glömt bort det där själv.
Men jag såg ett klipp i veckan nämligen på, det är alltid spännande att se.
Är det när han uppträdde med någon låt?
Verkligen inte, utan det här är en kvinna som är ute i trafiken och blir påkörd bakifrån, och så tänker hon, jävlar, jag har blivit påkörd bakifrån. Det är alltid bilen som kör bakoms fel. Så hon börjar filma då och går ut bilen, så ser hon att det är Gary Busey som sitter i bilen. Och han vägrar ju ta ansvar för detta. Han sätter på någon Beach Boys-låt som är liksom typ så här, Wouldn't It Be Nice, sitter och sjunger med i den. Hon står och skriker och man känner bara så här, ja, 20 år har gått, Gary Busey är fortfarande liksom bindgalen och sitter och kör omkring i liksom en risig Volvo i Los Angeles. Jag tror att det går ganska dåligt för honom. Han klarar sig nog ur Me Too med en hårsmån. Men ja, det var någonting med det bara. Nu när du sa values så fick jag tänka på, ja, han lever ju också varje dag.
Ja, det gör han verkligen. Det har väl gjort sådana psykologiska experiment. Men det vore ju, och det här kan man ju inte göra, men tänk om du skulle sitta i bilen med dina döttrar och prata om Rubiales och säga att det är överdrivet. Du vet så här, det är sjukt egentligen. Jo, men man skulle ju kunna få, jag tror även om barnen är i skolan, visst om då skulle kunna bli den stora uppgörelsen mellan dig och dina barn. Eller men det är ju så här, att se vad som helst. Vi skulle inte säga detta om Rubiales.
Nej, men vet du vad? Men så här, det är också att de, alltså, när vi såg ett Päron till farsa fira jul hemma, det berättade jag ju för dig. När det, jag hade för mig att den skulle vara så kul för barnen. Chevy Chase är ändå tidlöst kul. Och så går han tidigt i filmen in i någon jävla Bloomingdale's, eller du vet så här, och ska köpa något smycke till sin fru. Och så samma ögonblick jag ser att expediten har en stor urringning och liksom en CLD-kupa, då förstår jag vart det här är på väg att barka. Och mina barn börjar snegla mot mig. Vad går det här ut på nu? Och så står ju Chevy Chase bara och dreglar över den här liksom unga 20-åriga yppiga kvinnan i 3 minuter. Och där är ju Rubiales i mina barns ögon. De är liksom, är du galen som visar det här? Tycker du att det här är kul? Så att man har liksom inte, de har redan bestämt sig för vad de har för
värdering. Har du sett Rolling Stones nya video? Det var ju också, jag var ju helt chockad när jag såg
den,
att de släpper nu. Nej, men det är ju en brud som dansar med en jätte, du vet, hot pants med röven mot kameran och så. Det är liksom Friends in Need dokumentär eller musikvideo. Ja, men det är någonting att han är för gammal då för att bry sig. Men bara, det sista skulle jag säga om Value, så att jag kom på mig själv. Vi spelade in Alla mot alla, jag vet inte om det här når programmet, men då var det någon bild på en människa, och så skulle man säga vem det, inte vem den människan var, utan kanske människan, det var människan bredvid. Men då säger jag, ja, och vi famlar efter en lookalike på den där människan. Mm. Och så säger jag då, ah, Fredrik, du säger något annat. Säger, nej, han ser ut mer som en fulare Hasse Alfredsson. Mm. Och det här är en gammal vi har. Men kommer på, och det är som jag sa då, det är väldigt on point, det måste jag säga. Det där är jag duktig på, ibland är jag duktig.
Det var den gamla filmregissören Victor Sjöström som var med i Ingmar Bergmans Smultronstället. Han sitter gammal med ett underbett i en bil, och du säger att han är en fulare Hasse Alfredsson.
Hade du pratat om honom på festen hade du fått respekt.
Det hade jag verkligen,
ja. Men då säger jag att han är en fulare Hasse Alfredsson. Då tänker jag ändå så här, det där vill jag inte att mina barn ska se ändå. Där är jag en dålig förebild. Man, samma sekund man börjar liksom lyfta på locket till det där, att man ändå delar in världen in, att man är så enkel så att man säger ful och snygg. Men man kommer aldrig lyckas med det. Det går ju heller aldrig att ens pissiga värderingar, ens latent pissiga värderingar, för det är uppenbarligen att jag tycker att det finns fula och snygga människor. Kan man säga, ja det gör det.
Jag vet
att man kan säga att det gör det. Men skitsamma.
Jo jag vet, men det är liksom någonting. Det är en sak liksom, det här är en man som har varit död i liksom 80 år.
Men vill inte höra dem, de tittar inte på alla mot alla. De är helt ointresserade. Ja men det är inte det. Det hade, ja, visst, det hade varit värre om han levde den. Om den mannen gick i skolan eller någonting. Och sen så, när han kom till skolgården så var det inte. Men du förstår känslan ändå. Vad, där man ska liksom undvika att uttrycka åsikter, tror jag, inför barn. Inga åsikter bara. Så, ja, men det är inte, jag vet inte, man kan garva eller man kan bara vifta bort det där. Ska man säga att det finns snyggt och fult. Ja, men det gör det ju. It's all, det är liksom
betraktarens
öga. Jag vill inte in i den världen. På något jävla sätt. Men vi är ju inte, man är väl inte ofelbar. Det kanske första man ska inse, att man är inte ofelbar. Det är det som är problemet med många, många terapeuter. De agerar som att de är ofelbara.
Ja, men jag undrar när du stormar ut från den här terapeuten och swishat honom 2200.
Stormar, men du försöker mena, vad mer bara jag gick.
Ja, men tror du att det följer en stund av självrannsakan för honom? Han har ändå förlorat.
Skaka den här swisha över pengarna.
Ja, men det förstår jag, men han har ju förlorat en potentiell långkörare här nu. Det är ju skit för honom, men undrar om det innebär minsta självrannsakan.
Jag satt och tänkte, jag tänkte säga så här, kan jag skriva till honom att det var så mycket oväsen, så jag vill inte betala. Men sen, du vet, orkar jag med den grejen? Så då swishar jag över de
blir du
pengarna.
Då? De här byggarbetarna här utanför störde mig i min session, så jag vill inte betala det.
Men han, han förtjänar inte pengarna. Men det måste jag säga, men han hade sagt innan också, det tänker jag också på det här med att det finns någon slags koppling till att allt, att det finns vissa saker som är konstanta, och att det är klassiker som spelas på vad heter det, Dramaten och så vidare. Och konst är ofta likadant. Det var därför jag blev så glad i helgen, tror jag, när det är någon stor Freddie Mercury-utställning i London som är en jävla supersuccé. Det glädjer mig ändå. Mm. Ja, om man känner så här, fan, att han, det hade han inte räknat med, tror jag, om han levde.
Och där jag vet att du himlar med ögonen åt sånt här. Så jag ska fatta mig väldigt, väldigt kort. Vet vad du kommer. Så fort jag säger, det är två ord jag kommer att säga nu som kommer att få dig att krokna. Men om du får säga att du tar bilen till Santa Monica för att besöka en ny terapeut, då måste jag också få säga de här två orden utan att du kroknar. Men det har med Freddie Mercury att göra. Och ett bevis på att han i allra högsta grad är levande för en ung generation. Och det är att när jag då i somras, nu kommer det snart, med 130 000 andra människor, snittålder 21 kanske, 20, såg Harry Styles i Italien. Den sista låten han spelar innan han går ut på scenen är ju alltid då Bohemian Rhapsody. Och att 130 000 människor sjunger med i hela Bohemian Rhapsody, inklusive de här komplicerade jävla operapartierna, är ändå det är liksom starkare än hela konserten egentligen.
Vad gör du där?
Ja, men jag har ju barn som avgudar honom. Det är jätte.
Ja, men varför ska de vill för fan inte att du sitter och väntar utanför arenan.
Ja, men vet du vad jag ska säga? Det här kommer du också. Det var skitbra. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Så här är det. Jag har ju sagt ett tag att folk har bett mig fråga, ställa en fråga.
Men du har, det här har du sagt i en månad. Du har sagt i en månad att du vill göra det här.
Ja, då sagt det här stämmer inte, säger jag. Men då säger folk, du måste fråga Fredrik om detta. Stämmer det att du har tatuerat in ett Harry Styles citat på din arm? Har du gjort det? Har du gjort det?
Det är en låttitel av honom.
Har du gjort det?
Ja, det har jag verkligen gjort.
Det är liksom, det är i den officiella, det är galenskap.
Ja, men jag vet vad, det är också så här, antingen ska man då förklara det.
Nej, jag vill nu, jag hoppas att det var, jag var dyngrak. Jag ramlade in.
Det här, jag sög på det här i 2 veckor och sen gjorde jag det. Och det finns liksom, jag vet, är det någonting som inte vandrar?
Men du är ju emot allt sånt där, du vet, alla som har tatuerat in så här, sina barns, du vet, personnummer och sånt där. Mm. Jag har hört dig sucka.
Mm. Jag vet detta.
När folk gör så.
Jag kan förklara vad den här tatueringen betyder. Men jag vet också att det är omöjligt för en tatueringsförklaring att färdas till andra människor och landa i, ja men då förstår jag verkligen. Alltså du kommer inte att göra det.
Du fyller. Nej, men så här, jag ska också säga så här, det är också uppfriskande, det måste jag säga. Men det var som att tiden stod still.
Ja, men jag förstår detta. Sett utifrån. Så är detta.
Du kanske förstår vem det är som har bett mig fråga om
gissa
detta.
Gissa om det är Emil Persson. Ja, men det förstår jag väl. Men så här är det.
Och många andra.
Och många andra. Men det är så här, när man är det någonting jag är liksom helt trygg i kring mig själv, så är det det här. Jag tittar på den här tatueringen varje dag och blir lycklig av den. För att hela poängen med den, återigen.
Oh, men du har ju aldrig tidigare, du har kunnat vara exakt lika rationell och säga, jag behöver ingen tatuering, jag kan bara läsa det där. Nej, precis.
Så är det. Men det är, och jag menar så,
du är i förändring.
Det kanske gör mig superintressant.
Det är en bomb i mitt liv som båda är uppfriskande. Mm. Men jag tänker också, vad är det som händer? Och men så här, å andra sidan, jag vill ju alltid kunna känna så. Ja, vad är det som händer?
Du vill kunna överraskas av mig fortfarande.
Ja, men av alla artister så alltså är det Harry Styles som till slut.
Ja, men vet du vad? Om jag hade tatuerat in exempelvis då Bob Dylan citatet som kanske är hans mest kraftfulla, som lyder "He not busy being born is busy dying." Det är så bra citat. Det hade i min värld varit pajigare än att tatuera in det här. För det här har
och det är
ju
alltså ordet som är intatuerat, har jag förstått, är Little Freak, som är en låt, eller?
Mm. Det är en låt från Harry Styles senaste skiva.
Men vad är förklaringen då?
Men återigen, den färdas inte. Men för mig var det då, som jag berättade för dig i höstas, när jag såg honom med min dotter i Los Angeles, och han under låten Little Freak tittar på min, vinkar mot min dotter, och hon tappar det och klamrar sig fast i mig.
Det var så, för många upplever liksom ju som att han tittar på, alltså förstår du vad jag menar, men det var tydligt.
Nej, men det som var grejen var, vi stod ju väldigt, väldigt nära scenen, hon hade en gul hatt på sig som han haft på sig, för att han haft på sig den på någon bild. Det var ju en blinkning, hoppas han ser att jag har den här hatten. Det gjorde han och liksom vinkade mot henne för att hon hade den.
Ja, det gjorde att se henne så lycklig över det, för jag förstår ju också, det är inte så att jag hänger ut Juni här, men hon var väl nästan så nervös, hon spydde innan konserten, hon var väl lite ensam.
Hon spydde nästan innan konserten när jag var iväg och köpte 0,7 liters öl, så några kvinnor fick ta hand om henne. Det är också lite mörkt kanske, men När det här hände, hon klamrade sig fast vid mig, så kände jag att det var liksom ett av de fem bästa ögonblicken i mitt liv. För vi var så jävla, det var någonting så jävla fint.
Det kan jag köpa.
Så att det är liksom så här, man kan givetvis ifrågasätta, behöver jag tatuera in det? Men för mig är det liksom bara en tillbaka. Varje gång jag tittar på det så tänker jag på den stunden. Hon kommer bli stor snart och försvinna iväg. Det kanske var sista liksom stunden som barn för henne, när jag och hon hade den typen av
och man kan diskutera, det behövs, du kunde kurera det där ögonblicket ändå. Men jag har egentligen inga, det är inte så att jag tycker att det ska jag aldrig säga, det här är fel. Men du går alltså, var finns den här tatueraren någonstans? Salong Betong?
Nej, men i närheten av mitt hus i Frankrike. Det var jag var ju tränare bredvid en tatuering, så gick jag in där, kan du göra det här? Visst, och det är hennes handstil då. Hon fick skriva det och så tyckte hon att det var fint.
Alltså hon visste om det. Hon visste om det. Vad tyckte inte hon att det var galet?
Hon trodde nog aldrig att jag hade follow through nu och göra det.
Hon skulle ju teorin kunna tycka att det är töntigt och skämmas ihjäl.
Ja, inte än, men visst, vi kan komma och hamna där, absolut. Men då får jag väl då...
Men hur stor är tatueringen?
4 cm, 5 cm kanske i bredd.
Men och den är på överarmen har jag förstått, eller underarmen?
Nej, men nära armbågen.
Ja.
Och planen är att jag ska hitta ett annat ögonblick med min andra dotter som jag skapar min andra.
Det förstår jag, och då ska det vara på andra armen. Ja, men blir det full sleeve med Harry Styles i
tal? Nej, men det är inte det som är grejen. Det här är bara lite
isolerad. Jag fattar. Jag fattar.
Ja, men
avslutningsvis, du har inte visat den här för någon egentligen, eller hur?
Vi ser folk den och undrar vad fan det är frågan. Du berättar, det är inte så att jag trycker upp den i ansiktet. Vill du höra om min nya tatuering?
Ja, jag var lite rädd att du skulle säga. Jag var rädd att du skulle kapa mig här och säga, jag vill inte prata. Nej, om det här. Det var jag lite rädd för. Men jag hoppas nu att du vågar, alltså att det börjar hända andra grejer. Vi har ju båda alltid i åratal garvat åt att Kid Rock hade en idé om att tatuera in sin egen kuk på sin kuk. Så att en bild
av
sin egen
kuk. Ja, det är en stretch givetvis. Men det kanske, visst, jag är i rörelse. Det kan bli mer tatueringar, det kan bli piercingar.
Och Johanna, din fru, var med på det här också. Hon tyckte inte att det var konstigt. Så att
säga. Jag är väl en vuxen människa för i helvete.
Jo, men man kan väl ändå tycka att saker och ting är konstiga. Ja.
Det
är
jo, jag vet. Nej, men det var inget, det var inget vokalt. Liksom. Ingen vokal.
Hur mådde du när du klev ut därifrån?
Jag känner mig ändå vet du vad? Det är sjukt det här. Att nästa gång jag tränade så kändes det, och jag såg mig själv i spegeln att jag hade en tatuering.
Sexy.
Så kändes det lite mer som att jag satt i fängelse. Ja. Förstår du? Jag kände även om det var ett Harry Styles-citat och inte liksom en jävla drake.
Kan det finnas en dimension av att du har fyllt 50 ändå?
Jag kan inte alls utesluta det. Det kan verkligen hänga ihop. Jag är väldigt öppen.
Men jag ska säga så här, jag vill avslutningsvis säga det som din gode vän, att jag, framförallt piggas jag ju upp. Mm. Men du kan förstå att när kanske Emil Persson, jag vill inte hänga ut på.
Men det är, tror du, alltså jag ser ju när han, du är ju förälder själv, mer mottaglig för, även om så att säga tatueringsberättelser färdas.
Jag säger det, jag är uppfrisken.
Men när han ser detta på Nexikos kontor, någonting dör ju i hans ögon, det ser jag ju.
Han mår ju också bra, för att det är ju någonting otroligt.
Men jag fattar hur folk är liksom, men det är så här, i det här är jag ju så jävla bekväm.
Men det är ju tecken på ditt självförtroende här. Och som sagt var, det piggar upp, och jag hoppas att det fortsätter i den riktningen. För ibland känner jag ju att, kom igen nu för fan, live a little. Och det här är ju
lite,
det.
Alltså, lite
ja. Ja. Ja, men det är härligt. Jag hoppas du kan bjuda en bild på armen till våra lyssnare.
Vi tycker så mycket om att ha den här stunden med er. Mail oss gärna till podcast@podff.com. Ni förstår ju givetvis att den här veckan går vi ut med låten Little Freak av Harry Styles. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra.
Hej! Little Freak Jezebel, you sit high atop the kitchen counter, stay green a little while. You bring blue lights to dreams, starry haze, crystal ball. Somehow you've become some paranoia, a wet dream just dangling. But your gift is wasted on me. I was thinking about who you are, your delicate point of view. I was thinking about you. I'm not worried about where you are, who you'll go home to. I'm just thinking about you.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.